Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Jack Lanes veckaklocka. It's time to get rebel! Där det har börjat pratas lite om vad den här podden har blivit och ska vi säga nötts ned till under den pågående coronapandemin.
Ja, vad kan det vara då?
Ja,
det här är nyheter för mig, det här får du berätta.
Ja, precis. Jag är ju den som samlar upp omdömen och sitter lite ängsligt och scrollar ut på internet. Så här, vad tycker de egentligen om oss?
Ja, du är ju i storstan där alla har börjat, verkar det som på vissa rapporteringar här, verkar ha tro att den här coronapandemin är över och kör på som vanligt. Om man ska tro vissa bilder från utserveringarna, men jag är ju isolerad i skogen här, så jag har ju inte lika koll på om det stämmer eller inte. Du får ge mig en rapport från människobyn.
I Stockholm har de ju istället då gått ner till etablissemangen för att prata om vad som är bra och mindre bra med våran podcast.
Okay. Jag
har tryckt på det här i flera veckor.
Ja.
Nej, jag fick höra från en kollega här att det var någon som hade sammanfattat vad vi håller på med just nu som att det är en person som är väldigt positiv till när coronapandemin har ebbat ut och en person som är otroligt negativ, och du är den som då är positiv och jag negativ. Så jag tänker att vi börjar med, ge mig en positiv prognos, Disco, för coronalivet.
Ja, men jag har ju Tegnell som husgud, så att man lyssnar på hans presskonferenser nu, så är det ju att vi ska vara försiktigt positiva, och det är klart att då får man ju förhålla sig till det. Så att jag är försiktigt optimistisk, och jag tror ju, när jag läst runt och snackat runt lite, men det kanske är de jag snackar med och kanske också är positiva, så de tror ju att allsvenskan ska vara igång här i juni, om vi bara ska se till fotbollen. Så att vi får väl hoppas att de börjar 14 juni, och det är det jag siktar på i alla fall. Vad sägs på den? Och jag menar att det börjar gå neråt, det får man ändå säga, att det börjar bli lite mer positivt nu i de här talen. Men vad säger de på den negativa sidan då?
Ja, nej, men jag, Ior och mina vänner, men jag hör ju bara om ett platåläge, det vill säga att vi har pikat och det är som värst, vi ligger kvar där uppe, så att det är som värst fortfarande. Jag hörde att Anders Tegnell prata förra veckan om att seniorfotboll ska man absolut inte spela nu, och läget behöver bli betydligt bättre innan man kan börja fundera på det. Och jag märkte även hur alla allsvenska lag då övergav planer på träningsturneringar och andra kupper ställdes in förra veckan efter att de hade förtydligat det där då. Så att jag är inte lika positiv som du är. Däremot så sa ju, du fick ju din sida av det här då. Det är som att vi håller på olika lag nu. Som att du håller på en allsvensk start, jag håller på att den ska utebli.
Men din husgud är ju Ann Ahlgren och min är ju Tegnell och Giesecke.
Ja, precis. Du fick ju medhåll här då i morse av Johan Giesecke, som var i SVT:s morgonsoffa tror jag, och sa att allsvenskan kunde förmodligen börja i juni och man kan sitta varannan stol på arenorna till och med. Vilket ju var den överlägset mest positiva prognosen för professionell fotboll som har kommit från någon i hela Europa, tror jag, under hela 2020.
Det får man säga. Då är det vissa lag som kommer få mindre publik och vissa lag som kommer att få fylla på med publik om de ska ha varannan stol.
Exakt.
Vissa lag har ju inte så mycket.
Nej. Nej, men mer än att du har då byggt upp en helt lekland i din trädgård. Vad har hänt mer som du berättade för mig precis innan?
Ja, det har inte hänt så mycket. Vi är många som undrar här. En hel fotbollsvärld undrar hur det gick med mitt fiske här. Jag skulle ju slå Zlatan. Tyvärr så var det ju fantastiska dagar vi hade på isen, jag och min farsa här. Vi klev upp klockan 5 och så åkte vi ut. Men det blev bara två napp, så att vi fick inte upp någon stor gädda här. Vi får väl ta dem till sommaren här istället, förhoppningsvis då. Men det var ju kul att fiska i alla fall.
Jag tror ju då inte att jag kommer inte gå och fiska i sommar heller. det blir inget.
En coronagädda måste man kunna ta upp.
Du har ju faktiskt på allvar skrivit här i vårt körschema att allsvenskan utan publik i juni, bra att det kommer igång, och som om det faktiskt vore klart här då på något sätt. Och bakgrunden till det är ju då att du har snackat med folk som tror på det här startdatumet. Och jag kan väl vinkla om det då, att jag upplever inte att det bara finns en tro på det här startdatumet, utan det finns en viss desperation. Allsvenskan måste komma igång den 14 juni. Och Och gör den det då, så gör den det sannolikt utan publik. Men vad som är knäckfrågan i det då är ju att det kommer inte få en för stor påverkan på andra avtal, till exempel Discoverys sändningsrättigheter, för då kan man spela en hel säsong.
Ja, precis.
Så att det är väl där, det vi får säga, 14 juni EU blir ju mer och mer ett sorts ödesdatum. Och det var ju så att företrädare för svensk fotboll var ute förra veckan här efter att Tegnell hade pratat då om att man inte kunde spela seniormatcher nu, när de uppdaterade sina riktlinjer från Svenska fotbollsförbundet, och sa och påpekade igen då att 14 juni är datumet man jobbar mot. Man pratade även om vad som är planen för Svenska kuppen, och att den ska spelas klart innan där då, om jag förstod det rätt, eller?
Ja, eller så blir det väl ingen kupp. Alltså nu har man ju där man, alltså förr gick man ju så här, för någon månad sedan tänkte man så här, men en allsvenska utan publik, det går ju inte. Men nu är det så här, bara, nu vill man bara att det ska komma igång, och man spelar ingen roll om det är utan publik eller inte, serien måste igång för att klubbarna ska liksom, ja men nu ska vara tv-rättighetspengar och alltihopa. Och jag menar, vissa klubbledare nu, jag tror var Daniel Andersson var, och Gilde Falk som var ute och sa att vi kan inte spela matcher utan träningsmatcher, utan några träningsmatcher i kroppen. Men jag menar, jag tycker det känns som att det är lite att ha för höga krav nu. Nu får man ju liksom se till att det här lokomotivet Allsvenskan drar igång någon gång, så att vi kan få vår fotboll tillbaka. Sen får det här med träningsmatcher kanske inte är prio ett nu. Det blir ju lika för alla då i och för sig. Om ingen spelar träningsmatch, så då har ju alla på. Det är ingen som får fördelar då liksom.
Nej, jag tänker på det här i flera aspekter, att det finns långsiktighet i det här också. Det är en sak att tänka på de till exempel omedelbara intäktsbortfallen då med publik och så vidare. Så där, men för hela Allsvenskan som väsen, som ekonomiskt väsen, så kanske det finns långsiktiga vitser i att man spelar en full säsong. Och att även jag tänker för liksom de som har ingått avtal med Allsvenskan, inte bara Discovery utan även Unibet och de andra stora bolagen som är stora sponsorer, och många av klubbarnas sponsorer. De har ju avtal som kanske är juridiskt bindande på vissa sätt. De vill ju inte att det här ska gå upp i rök. Så att trycket på att Allsvenskan ska komma igång, precis som många andra ligor i Europa, kommer bli ganska stort. Jag vet inte om du såg att det var en rapport utifrån FIFPro, som ju är det europeiska spelarfacket på något sätt, eller spelarnas intresseorganisation i Europa, som handlade om ökade mått av depression bland ångest bland spelare som inte kan arbeta eller som inte får träna eller spela matcher. Och det är en vinkel av det. Sen så hade, jag tror att det var Associated Press som hade gjort en intervju med en företrädare därifrån, som jag inte har namnet på just nu här, men som tog upp en annan vinkel av det. Och det var ju då att en del spelare mår även dåligt av tanken att de ska återvända till att spela matcher innan många andra verksamheter i samhället går igång. Det finns en sån enorm press från tv-bolagen. Jag vet inte om du har sett, i Frankrike till exempel, så har ju både Canal Plus och Bein Media Group, som är de två stora finansiärerna av fransk fotboll, frusit utbetalningarna till franska ligan, vilket gör att de går miste om, jag tror det ligger på nästan 3 miljarder kronor som ska betalas ut innan säsongen är färdigspelad. De har 10 omgångar kvar i ligan, och när det rör sig om sådana summor och så stora intäkter och så stora pengar i rullning, så blir ju pressen på spelarna och klubbarna enorm att komma igång igen, och att man till och med då pressar och tummar på säkerhetsföreskrifter, och att även det kan väcka viss oro hos utövare.
Ja.
Vi får se, det där kommer då bli en sorts världsomspännande diskussion om när saker och ting av vilka skäl saker och ting ska återvända. Det här med träningsmatcherna, det var ju, skulle ju spelas ett Stockholmsderby söndag, så vi hade ju bara 2 dagars varsel då här innan
det ställdes in. Det var synd att inte det blev val.
Ja, det hade varit kul att titta på. Så när man fick tydligande från Folkhälsomyndigheten, så var det väl ganska rimligt. Men jag förstod inte riktigt det där, och jag måste säga att jag gick aldrig i mål med det heller. För den som följde då det här ytterligare, vi har haft några så här fotbollsnedslag i Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Det är sjukt att det är liksom rätt unikt att det ämnet har smugit sig in där. Det är inte så jättemånga andra verksamheter i samhället som har liksom fått egna, liksom en egen följetong parallellt. Ja, men när kan man börja spela fotboll då? Har liksom varit en fråga som till och med då den högsta befattningen måste svara på här. Till och med Stefan Löfven fick frågor om det här på en presskonferens några timmar efter där. Och han var ju ute dagen innan förra onsdagen och pratade om att han tyckte att det var oansvarigt och onödigt av Stockholms fotboll att dra igång sina serier. Så att det är liksom sjukt att det, eller det säger kanske någonting också, att det vigs plats då. Men det jag ville komma till var att jag hade inte uppfattat det som och det hade du uppenbarligen inte klubbarna gjort heller, att det var fullständigt omöjligt att spela träningsmatcher. Så det hade de ju inte varit tydliga med. Där började ju ett Anders Tegnell att prata om att det fanns ett tydligt, klart och tydligt regelverk som man skulle förhålla sig till. Och jag hade ingen aning regelverk? Vad han menade. Nej, jag visste inte vad han pratade om.
Nej.
Och jag har ändå följt det här väldigt nära. Jag tror att många klubbar var av samma uppfattning, att det där regelverket var nyheter då för många. Det har hänt en del andra grejer i veckan. Några små notiser som vi kan ta. Du kan ju få börja då med veckaklockor som inte ringer i Örebro.
Nej, Jack Lane hade ju glömt att ställa telefonen, eller om den dog telefonen, tror han, och försov sig till internmatchen. Det hör ju inte till vanligheten att fotbollsspelare försover sig. De har väl inte så många tider att passa, de ska komma i tid till träningen och träna och sen ska de äta lunch. Så att, ja, det kändes som att Jack Lane också försov sig i helt fel tidpunkt. För att ja, här finns det liksom, här i medierna finns det liksom inte så mycket att skriva om. I vanliga fall så bara öser vi ut grejer om allsvenskan, om träning, om matcher, om omgångens lirare, om åren som har gjorts. Men här är det liksom helt stiltig, och då blir Jack Lanes försovning kanske lite större än vad det hade varit om allsvenskan hade varit igång. Så att det var dålig timing. Det är aldrig bra timing att försova sig, men Jack Lane försov sig kanske med en överlägset sämst timing.
Förutom corona nu så definieras ju hela den svenska fotbollssäsongen 2020 av Jack Lanes försovning och Hossam Aiesh humor.
Ja, precis. Eller Hossam Aiesh icke-humor.
Ja.
Men alltså, Jack Lane har ju, ska smickrande, vi säga, är ju ung, han har lagt sig platt, så han blir väl förlåten. Och det var trots allt en träningsmatch, en intern match. Det hade nog varit värre om det hade varit en allsvensk match.
Jag som har konserverat en 17-årings sömnbehov och fortfarande kan sova till, ja, tills liksom solen går ner. Jag har all förståelse för att det här händer, måste jag säga.
Du är Sportexpressens Jack Lane.
Precis. Det är en annan svensk som surar nere i Grekland. Daniel Sundgren, som var väldigt förbannad här och pratade ut i Fotboll Direkt.
Ja, och man får säga att Jack Lanes försovning var oväntat, med tanke på att han är en väldigt disciplinerad grabb i övrigt. Så var väl att Daniel Sundgren inte skulle få lön och kanske vända hem från Aris i Grekland efter, vad blir det, knappt ett år, var väl kanske inte lika oväntat, va?
Nej, det kändes som att det låg i farans riktning.
Verkligen, och att man inte får lön i Grekland hör väl mer till vanligheterna. Det är väl ett mer undantag.
Det borde vara intressant med en sammanställning där. Är det 50% chans att få lönen?
Nej, det är mindre. I tid i alla fall. Det är liksom 2% chans att få lönen i tid. Han berättade ju där i intervjun att lönen kom lite hipp som happ. Men jag menar, det är ju grejer man får ta. Jag förstår ju Sungen här, att han tog chansen. Han har gått hela sitt liv och väntat på att få chansen utomlands och tjäna lite mer pengar. Och jag menar, följer man Daniel Sundgren på Instagram, så det är ju inte så här att han har haft ett dåligt liv där nere. Han har haft världens lägenhet vid havet och blickar ut över en fantastisk utsikt. Och man har sett båtarna gå in och man har sett grekiska fyrverkerier. Sen har väl hyran varit därefter också. Han sa att han hade 1 miljon i hyra på ett år. Och det är väl ganska saftigt, över 1 miljon i hyra.
Det är Thessaloniki, va? Han,
ja, precis. Och kommer inte lönen då, så blir man ju lite desperat, skulle jag tänka mig. Men det här utspelet då får väl ses som lite taktiskt av Sundgren. Han ville inte bort därifrån, gick ganska hårt och tränade. Han sa att han inte pratade med honom och sa att det var väl i princip en taktik för att han ville därifrån. Och nu fick han som han ville. Han skulle få, det är väl de i Grekland också som kan köra Google Translate på den här intervjun som han gjorde med Fotboll Direkt. Och den hade väl inte fallit så väl ut hos klubbledningen. Så han har bett om en skriftlig ursäkt i alla fall, enligt grekiska medier. Och sen så är han på väg bort nu också, trots 2 år kvar på avtalet. Så att,
det var någon som skrev en rätt rolig take på det där. Nu missar jag creden här, för jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag såg bara någon rolig det här med att han var jätteförbannad på att han hade mot i frysboxen och aldrig fick spela. Ja. Att nej, men Daniel, alltså, ingen spelar. Alltså det är ingen fotboll alls nu.
Vad fan, ingen kom på träningen. Jag var ju där.
Jag
var ju på träning. Vart är alla?
Ja, samma för oss. Jag har inte fått gå på redaktionen på hur länge som helst. Ingen ringer mig. Det händer inget. Jag har inte varit på en match sen i november.
Nej. Totalt frysbox.
Ja.
Men, och genast då såklart spekulationer om att han skulle vända hem till AIK. Och jag vet ju så, Norling älskar ju honom, så att Norling vill ju ha hem honom. Sen är ju frågan då, det var ju inte helt smärtfritt mellan Sundgren och Björn Westrum där när han lämnade. Och nu är Björn Westerholm vd. Sundgren själv säger i texten, i samma mening som han öppnar för AIK, så att de har rätt ut det, så säger han att han vill fortsätta stanna utomlands och tjäna cash. Så jag vet inte om det var en halvt utsträckt hand då till AIK, att om han inte skulle få den här chansen utomlands så vill han hem.
Ja, frågan är vad det är för marknad för honom och alla andra här.
Nej, det är det jag menar också. Mm. Men att Norling vill ha honom kanske väger tungt. Att det blev ett sånt väldigt dåligt avslut senast. Och att det är väl fortfarande tjänster som delat, va, gällande Sundgren om man ska hem bland fansen. Vissa vill inte se honom där alls. Vissa säger att skit i det som hände, ta tillbaka liksom.
Ja, jag har inte, efter att det där hände så känns det som att det blåste över ganska snabbt. Jag har liksom ingen uppfattning att Sundgren har blivit persona non grata i AIK-kretsar på något sätt. Utan att tvärtom, att det där var avhandlat och att en ursäkt skulle vara ganska enkel att acceptera liksom.
Ja, jag ser ju gärna Daniel Sundgren i Allsvenskan.
För att föra massa AIK-supporters talan då här.
Ja, precis. Nej, men som jag fattar det, de får skriva att det är på Twitter om jag är fel, men jag tror att det är ganska polariserat. Det finns en del som inte alls vill se honom. Det finns ganska många som också vill se honom.
Ber att folk skriva på Twitter att man har fel.
Det är som upplagt för att få en hatstorm eller vadå?
Nej, ja, men jag tänker mig att det var alla som väntat på. Han ber oss skriva att han har fel.
Ja, precis.
Han hade öppnat, du bad om det här.
Ja, precis. Men i alla fall, Sundgren till AIK då, vi får se vad som händer där. Men vi välkomnar ju alla profiler till Allsvenskan, såklart. Och jag tror han skulle vara en förstärkning nu för AIK också, tror jag, med tanke på att Robert Lundströms kontrakt går ut här.
Just det, och vi kan väl säga att Lundström efter sin skada och sammantaget inte har färgat lika mycket på högerbacken som Sundgren.
Nej, han var ju suverän när han kom och hoppade in i supportrarna här när han gjorde det målet där i början. Men sen skadan har han satt stopp för honom. Det är väl tveksamt vilket tålamod de har AIK. De kanske ger honom ett sämre kontrakt och han tar det, eller så han blir någon form av backup, eller så exploderar han nu och han gör sig förtjänt av en förlängning. Det vet man inte
heller. Så som nästan alltid är fallet så kryllar inte av bra högerbackar. Det är ju en teori jag har.
Nej, det är ju alltså, så
det är ju en teori jag har. Ja. Men det är väl en allmänt vedertagen sanning att högerbackar är ju en ständigt undernärd position av fotbollssystemet. Liksom. Ja. Att det vänsterfotade spelare placeras till vänster i backlinjen och får mycket speltid och så. Men högerbackar är oftast, känns som att det är en position som, det är inte ett lika liksom massivt flöde av spelare fram där, framförallt inte talangfulla spelare. Djurgården följde sina konkurrenters exempel och permitterade väl, har vi förstått det som här nu, både spelartrupp och ledare efter många om och men.
Ja, de gick ut och bekräftade det officiellt igår, så att det var väl inte jätteoväntat med tanke på att de skrev ju till och med i det här pressmeddelandet att vi har hållit emot länge men vårt tålamod är inte oändligt liksom, så att, nej, men klart de vill ha del av de här pengarna också.
Alltså det blir ju så att liksom relativt mot sina konkurrenter så äter de upp sitt eget kapital istället då.
Det är det
jag betala menar. Löner det istället för att få hjälp med det. Så att jag har fullt förståeligt att de gjorde det. Däremot kanske inte var tidigare.
Nu har jag ingen aning om det här, men det kanske inte var jätteenigt. Jag menar, Bosse var ganska tydlig med att de inte skulle permittera i någon artikel här, och nu har styrelsen, hade de styrelsemöte i fredags, och då skulle de permittera. Så att det kanske var olika viljor där som ville dra åt olika håll. Men det är klart att ser man det rent krasst och ekonomiskt och liksom egoistiskt mot Djurgården, så är det klart att det var helt rätt att göra det där liksom.
Så är det. Sen har du skrivit någonting om Boja Turay här som jag inte vet vad det är.
Ja, men Boja Turay, såg du inte Ludvig Holmbergs...
Boja Turay.
Turay. Hej, Boja Turay. Ludvig Holmbergs har ju gjort en ny serie här, vår eminente kollega, om det vi aldrig skrev.
Just det.
Och där var det ju Boja Turay som hade en bonus från Djurgården. Det var 500 000 om Djurgården skulle vinna SM-guld och 100 000 om Hammarby skytteligan. Det är alltså 600 000 som skulle komma in på kontot, trodde han! Men han visste ju inte att det är 58% skatt i Sverige på det där. Och han fick ju bara då 58% mindre. Så han saknade, ringde och var förbannad till Djurgården här och sa att han saknade nästan 350 000 eller vad det var. Det var väl några där på kansliet som fick förklara för honom att i Sverige måste du betala 58% skatt. Ja, men det ville han inte fatta, så han kollade med Skatteverket också. De sa väl ungefär samma sak, får man ju tro. Så att han kände sig blåst där en början till han fick regelverket förklarade för. Och det jag skrev i vårt körschema här, Buya Touré gjorde en Derek Boateng. Det var ju samma sak när Derek Boateng värvades till AIK. När Peter Kisvalodi klev av planet, dåvarande sportchef i AIK, och sa att det här är den bästa spelare allsvenskan någonsin kommer se. Ja, infilivade kanske inte förväntningarna direkt. Men han trodde ju heller inte att det var någon skatt i Sverige, så han blev ju vansinnig på AIK när det bara kom 80 000 istället för 160. Så han hade inte heller koll på skattereglerna, men det bör man ju ha om man ska spela i Allsvenskan.
Ja, det är en bra grej att vänta med och berätta tills man har kommit hit. Du, förresten, skatt har vi en grej som heter.
Jag kan inte outa vem det var heller, men det finns en annan story om en allsvensk spelare. Väldigt känd profil som inte heller hade koll på läget, men han, när hans kontrakt med den här klubben gick ut 31 december, så ringde han sportchefen i februari och undrade varför inte hade kommit någon lön i januari och februari. Vad menar du? Men kontraktet gick ut 31 december. Ja, varför inte kommit någon lön? Ja, undra varför.
Den sista punkten här i förra veckans notiser är väl den som vi känns som att vi pratar om varje vecka och
men det
känns
är
som
att
vi spekulerar i all evighet om det. Men du kan få ta
Ja, jag har faktiskt led. Goda skäl att tro att Zlatan till Bayern lever faktiskt. Han, precis som de här italienska uppgifterna gjorde gällande, att han faktiskt funderar över att avsluta karriären i Hammarby. Sen hur nära det är eller hur mycket han överväger det, men i alla fall som jag fattar det, som funderar i alla fall på det. Så att för vi får se vart det landar, om han hittar något annat bud eller om han fortsätter i Milan eller om han går till Gattuso i Napoli eller. Men bara just tanken på att vi kan få se Zlatan i Bayern, och att det inte är så långt borta tror jag som alla tror. Förr har det varit helt osannolikt, han har själv sagt nej. Sen kom det italienska uppgifter här om att, ja, men han överväger det, och det som jag har förstått också, han gör det nu då. Sen tror jag att det som talar emot är väl att, eller det som gör att han tänker en gång extra, är väl att dels så har han mycket att förlora. Medan Bayern gjorde det väldigt bra och slogs med SM-guldet, säger att de inte skulle göra det i år då. När han är med så blir det liksom, ja, glorian på svaj, och sen är det ju konstgräset också i Allsvenskan som gör att han kanske är lite osäker. Men ja, det här måste vi hålla koll på, för jag tror att det är inte så långt borta. Det är ingen utopi längre i alla fall.
Det känns ju osannolikt att vi skulle missa det, att vi skulle glömma bort och kolla det här, och så plötsligt så är han bara med på en laguppställning. Vi värvade honom, men ni frågade ju inte.
Spännande. Man tänker sig också vilken ironi det hade varit om man gjorde det med till exempel Bayern. Nej, vi tappade Nikola Djurdjic, han är helt omöjlig att ersätta som ensam anfallare. Ja, men Gustav Ludvig, men vem ska vi ta? Vi måste ha in någon. Så bara, ja, men fick Zlatan.
Ja, det hade
en bra, hade ganska bra ersättare. Nej.
Det är ju, känns ju som i linje med det man förstod runt omkring när han var här och tränade nu då i Stockholm. Och han har åkt tillbaka till Italien, eller ska åka tillbaka till Italien om, som det verkar.
Sätter sig i karantän. Och sen har ju familjen här hemma, de har ju flyttat hem. Så att det är ju...
Precis. Och det här för engagemanget i Hammarby känns ju som att det är fördjupas allt eftersom.
Ja, så att, verkligen.
Den lever helt enkelt då. Och när du säger att det faktiskt finns en teoretisk chans, så måste jag medge att även jag då tror på det lite mer. En ganska bred spaning så här dags, som du och jag har varit inne på många gånger, Disco, det är ju att transfermarknaden kommer att förändras i grunden i och med den här pågående krisen. Jag kan varmt rekommendera flera inlägg av Osynliga Handen på hans blogg här, för den som känner till honom, Christoph Vogel, som har skrivit
som han har fått hur... Han har blivit fotbollsvärldens Tegnell här, va? Sa vi det förra avsnittet? Det känns som att han har fått en... Det blir
ett uppsving.
Tegnell blev liksom nya GV, och Fogel är nya GV i fotbollsvärlden. Han har varit med överallt.
Lite så. Ja, precis. Nej, men han har ju en väldigt bra förmåga att sätta saker i sammanhang här. Ja. Och förklara rent tekniskt vad saker och ting innebär. Men han har ju varit inne på flera gånger, och det är många andra internationella analytiker som säger samma sak, att inflationen i övergångssummor kommer att försvinna på många sätt. Och att Många klubbar som har levt med stora lån och fordringar kommer inte göra det längre. Och det här kommer ju slå väldigt hårt mot Allsvenskan då, där intäkter från spelarövergångar har varit en väldigt stor del av klubbarnas totala intäkter. Vi har ju pratat lite grann här om vad det här kommer innebära på sikt och att det lär bli svårare att sälja spelare framöver. Och då finns det ju en vits att man har en fungerande ungdomsverksamhet, var ju det vi kom fram till när vi diskuterade. Och att dels för att spelarna i någon mån ska gå och tjäna en slant på så småningom, därför att det kommer kanske vara svårare för svenska klubbar att köpa spelare också. Men framförallt kanske liksom på medel till lång sikt, för att man ska kunna ställa ett så bra lag på planen som möjligt, att man måste fostra egna spelare i större utsträckning och inte förlita sig på ett övergångssystem lika hårt. Så vi tittar ju runt lite och vi har ju bollat lite fram och tillbaka de senaste veckorna här. Spelare som vi tror kommer slå igenom. Du tog ut 5 spelare och tog de absolut mest hypade namnen. Så fick jag leta runt lite därefter på bänken för som, vilka som skulle kunna...
Nej, men, fast du har den mest hypade tror jag, va?
Det vet jag inte.
Som var aktuell för Rosenborg här, men skitsamma.
Du kan ju börja med de spelarna.
Ja, jag börjar. Jag har ju fått en liten ny favorit här, Isak Jansson från Kalmar. Tror han är delad ledning eller leder interna skytteligan här på försäsongen. Nog om det var en, eller på försäsongen, ja, får man säga. Den lilla försäsong som var i alla fall, han har gjort 5 mål tror jag. Eller 4. Är ju en, har ju använt som anfallare och mittfältare och är ju väldigt snabb och teknisk och har en väldigt bra blick för spel. Så han tror jag mycket på, och jag tror han kommer få väldigt många chanser i Kalmar också av Nanne Bergstrand. Och det är ju enklare att slå sig in i ett sämre lag än vad det är i ett bättre. Så jag tror liksom att Kalmar måste, är ju det läget också där de måste satsa på talanger för att kunna dels få pengar. Det var ju väldigt stor kris här redan innan den här coronapandemin slog till, så att Isak Jansson tror jag stenhårt på.
De har ju redan släppt fram och visat upp Nils Fröling för
ja,
hela allsvenskan och svensk fotbollspublik. Och det är ju, honom håller jag som menar de absolut mest begåvade unga spelarna i serien. Så blir han liksom, och ska man göra en sån här lista så är det kanske, vi pratar nu om spelare som kanske inte har hunnit veckla ut sig fullständigt ännu.
Exakt, nej. Exakt. Och det får man inte säga att min andra har heller, Anel Ahmedhodžić. Han har ju fört en anonym tid, det var i Malmö, han har varit utlånad en sväng till Danmark. Nu är han tillbaka och får ju förtroendet från Jon Dahl Tomasson här. Och kommer också att vara första valet här på mittbacken tillsammans med Rasmus Bengtsson. Och det är klart att då har man ganska stor chans att få ett lyft. Han är ju lite äldre än de andra och man kan väl säga att han har varit med tidigare också ändå, va? Men han har inte fått det här riktiga genombrottet, så att det blir väldigt spännande att följa honom.
Jag satt för ett par år sedan och när Alexander Isak var på väg att slå igenom AIK, så tittade jag på lite landskamper med P99-landslaget och lite klipp från de matcherna och tyckte han bildade mittbackspar där med Josef Colli som jag tror har varit i Chelsea, va? Om jag inte missminner mig helt.
Ja, precis.
Och det var Mattias Svanberg, Joel Asoro och Alexander Isak. Och jag undrar om inte Oskar Krusnell som spelar i Hammarby var med i det här laget också. Och sådär. Men då var i alla fall Ahmedhodžić en spelare som alla märker till för att han har ju en ganska egen spelstil. Alltså han är ju väldigt lång och lite elegant, om man ska kalla det för. Liksom. Han rör sig liksom lite estetiskt på planen nästan. Och därför var det kul att se honom då, när man har sett honom i de miljöerna, när han fick chansen mot... Jag hade inte sett honom i Danmark någonting här såklart, utan när han fick chansen mot Wolfsburg i Europa League-slutspelet, att han liksom, det var exakt samma spelare, bara att han hade mognat och såg ännu mer färdig ut. Liksom. Och det är en mittback som har väldigt stora spetsegenskaper i sitt passningsspel framförallt.
Och sen då den mest givna som kanske alla har med, som fick väl inte ett genombrott i fjol men som ändå gjorde väldigt många fina insatser, Armin Djigovic från Helsingborg. Helsingborg är också i samma läge som Kalmar, att de har eller inte den mest blomstrande ekonomin och kommer att behöva satsa på unga spelare, och Djigovic är väl kanske den mest lovande i sin åldersgrupp i Allsvenskan just nu då, och har ju en väldigt fin teknik och har ju, skulle ju om inte det här coronapandemin slog till, skulle nog varit sålds i somras, eller i sommar ska jag säga, om han hade gjort det väldigt bra, för det var ju väldigt många klubbar som var och såg honom, och då har ju vi tagit upp här också, så att, men nu får han utvecklas ett år till här då, så det blir väl i vintern som han säljs i så fall då. Så att, nej, det är väl de tre topparna jag har. Sen har jag Vålemark och Robin Tihi. Patrik Vålemark i BK Häcken. Och Robin Tihi i AIK också, som jag tror kommer få mycket speltid och kan slå igenom.
Mm. Jag kan ju börja då i änden av spelare som jag inte är säker på att de får så mycket speltid, men som att där man allt man hör och ser och vad det verkar har förmåga att slå sig fram väldigt snabbt om det skulle lossna. Ja. Och jag tycker att det finns i Malmö FF utrymme för en forward att vända upp och ner lite på deras hierarki där. Jag tycker Isak Kristelin är en jättebra spelare, men han är ju ingen målmaskin, har han ju väldigt sällan varit i sin, nej, i sin karriär.
Men det känns som att han kommer få starta i alla fall.
Han kommer nog få starta, men en skada eller vad som helst på honom, ja, eller någon annan. Och det känns ju som att allt man har hört och sett om Tim Pritcha innebär ju att det här är en spelare som jag menar, du kan få två mål av honom i en debut och sen så är allting upp och ner vänt egentligen, därför att han har vräkt in mål i så pass stor utsträckning i ungdomslag och annat, att och varit så pass framhållen och nära A-laget under lång tid. Han är fortfarande bara 17.
Känns att man har varit länge, men bara 17.
Precis, det spelare har pratats om väldigt länge i och runt Malmö FF. Det känns ju som att det var osannolikt att inte höja i alla fall ett varningens finger för att han är en spelare som snabbt skulle kunna etablera sig i Allsvenskan. En annan som redan slog igenom förra året, som gjorde det väldigt bra i de matcher han spelade, men inte han liksom kanske... Han försvann i myllret av unga spelare som kom fram i IFK Göteborg då. Det var Emil Holm som jag tyckte kanske var den bästa av alla unga. Nu orättvist mot en sån som Rasmus Wikström som gjorde illa sig och skadade sig allvarligt nästan på i sin debut där. Men Emil Holm känns ju som att nu tog de ju in Jallow som har spelat högerback mycket i södra också, som väl kommer, ska väl utmana om den positionen,
ja,
där.
Jag förstått saker. Det är nog öppet ändå, tror jag. Holm håller jag som
ja, av det jag har sett och hört så är ju verkar Holm vara i nuläget gå före. Och han är 19 år bara, Emil Holm, och gjorde ju väldigt, väldigt många bra matcher där efter att Sebastian Olsson lämnade för Tyskland efter att ha varit prenumererad på den platsen. Så att Emil Holm känns som en 19-åring som man kommer se och höra mer av och som säkert kan vara liksom en spelare som går att sälja för IFK Göteborg, förutsatt att det går att sälja spelare överhuvudtaget här. Och sen så måste man återvända då till, vi fick ju bakläxa här när vi pratade om klubbarna med som släpper fram flest egna spelare härom veckan, och då var det ju någon som lyfte fram Kalmar FF, men tillsammans med Kalmar så är IFK Norrköping det laget som har den mest stridström av spelare från de egna leden rakt upp i A-laget.
Ja, det får man ändå
och
säga.
Och där är det väldigt många som väntar på Pontus Almqvist, har gjort under en längre period. Han imponerade under i alla fall försäsongen förra året, men det blev inte mycket av det då. Han har ju varit figurerat ganska flitigt i deras försäsong nu och varit bra. Men framförallt Isak Bergman Johannesson då, islänningen som ju lag rycker i redan, va. Han verkar ju vara en väldigt mångsidig in i mitt fält där, och jag såg att, jag tror det var Sportbladet som hade gjort en intervjuserie om lite unga spelare i Allsvenskan för något tag sedan här, där ungdomstränarna i IFK Norrköping jämförde honom med Kristoffer Olsson och sa att det var en spelare som man ska tänka på att i samma termer. Han är ju aktuell för A-lagsspel också redan, och är ju också han 17 år. Men i Norrköping generellt så är det ju liksom, de har otroligt många ungdomslandslagsspelare i Norrköping och spelare som är långt fram i sina årskullar. Jag vet en annan spelare där som jag hörde och läste om när han var i Sylvia tidigare, Masane Kusso, som han var ordinarie som 16-åring redan i Division 1. Och som också har tränat mycket i A-laget. Så att det känns som ett lag där, ska man ha ögonen någonstans där det kommer kunna fyllas på med spelare från de egna leden väldigt mycket, så är det ju Norrköping vid sidan av Kalmar.
Ja, det här är väl liksom en perfekt tidpunkt för unga spelare att slå igenom i Norrköping också, där det verkligen finns chans. För de har ju en del spelare, verkligen, framförallt centrala mittfältare, där kontrakten går ut. Jag menar, Simon Terns kontrakt går ut, va? Det är en del andras kontrakt som också går ut. Så att vägen ligger öppen i IFK Norrköping. Och...
ja, som den har gjort under längre period.
Ja, det får man ändå säga. Ja, silly season är fortfarande på tomgång, får man säga. Och att det händer inte så mycket. Men vi får hoppas att det drar igång snart. Men vad jag har hört så, Yassir Hasan i AIK kommer med allt att döma lämna klubben. Med tanke på att Nabil Bahoui är tillbaka i slutet av juni. Fullt frisk, ska jag tro, som det verkar nu på prognosen. Och sen har de väl varit Paulus Abraham, så, och de har väl köpstopp också. Så att han kommer lämna om inget oförutsett händer.
det var ingen lång och särskilt rolig period för honom där.
Nej, det får man inte säga, men det är inte hans fel direkt.
Nej.
Och med den enda silly season-nyheten så går vi på lyssnarfrågorna som vanligt är väldigt många. Vi börjar med en fråga från Taktikpodden, Hasse Karstensen. Mm. I Expressens allsvenska bibel får Leo Bengtsson 3 getingar, det vill säga samma som David Fällman.
Vi har ju då en guide.
Precis, som det går att köpa i butik och har gått och gjort en längre tid.
Mm. Ingen bibel alltså. Det är annan som gör en bibel.
Ja, exakt. Medan till exempel Stefan Silva får Silvia, står det till och med. Men han skulle såklart vara Stefan Silva. Får 2 getingar. Hur tänkte ni där? Och så en kärleks-emoj. Mm. Ja, det ska börja sägas med att vi är olika personer som sätter de här biblarna. Marcus Vulkan sätter på Göteborg, Mattias Larsson sätter på Malmö och Anne Lavdic och några till i Stockholm. Vi brukar ju sätta på AIK, Djurgården och Hammarby, så att det är därför det kan skifta sådär. Men här tycker jag det inte är så konstigt. Leo Bengtsson, ja, 3 getingar, ja, man kan ju tycka att det kanske är väldigt mycket för honom, men sett på försäsongen så har han gjort det väldigt bra. Är en, ja, har varit en väldigt lovande spelare längre, men ja, 2 eller 3 får man sätta på honom. David Fällman, ja, kanske bara 3 eller 4 där. Det är inte heller speciellt fel. Och Stefan Silva får 2 getingar, tycker jag är bra. Så jag vet inte, vad är det så konstigt? Vad säger du om det här? Är det Fällman då som vi kanske skulle ha satt 4 på?
Nej, jag skulle säga att det enda skulle ändra på de där är egentligen... Fällman skulle väl kunna få en 4, men det har ju också gått upp och ner beroende på vem han
spelar.
Och
Leo kanske skulle fått en 2 då?
Ja, precis. Det är ju det att David Fällman är väl 3,5 då i min värld. Och Leo Bengtsson är 2. I och med att jag tror också att han kan uträtta ganska mycket. Det är bara att han inte har gjort det ännu.
Nej.
Utan det är fortfarande, han är fortfarande mest en sorts idé här om vad man tror att han kan åstadkomma i allsvenskan. Att Stefan Silva får 2 getingar tycker jag inte är konstigt överhuvudtaget.
Precis. Och så tar vi en fråga från Robin Berglund, Maskinistet. Mm. Heter han på Twitter. Jag har alltid lena fötter. Vad har ni haft kroppslig tur med? Ja, jag kan börja med själv. Jag har ju lätt att bli, jäkligt lätt att bli brun. Om det är någonting att ha kroppslig tur med. Jag har inte haft så tur med något annat kroppsligt.
Du kommer skrynkla ihop.
Men jag är lätt att bli brun. Precis, det är ju en fördel nu. När man har varit ung och så här. Man kommer hem och gud vad brun du är. Man behöver, har du varit utomlands? Nej, jag gick ut och fiska på isen. Oj, ja då blir du så brun. Men sen kan jag tänka mig att det blir en jäkla nackdel här nu. När
du är gammal istället.
Nej, inte nu när jag är gammal. Jag hörde mig själv. Jag vill inte säga att jag är gammal. Men när man... om typ 5-6 år när man går över 40-strecket här, då kan jag tänka mig att då börjar gå åt andra håll. Då börjar man se gammal ut istället. Så att, nej men jag får väl säga det då. Det är väl det enda jag har haft kroppslig tur med.
Ja, jag har norra halvklotets längsta ögonfransar.
Ja, det är bra. Om du ska flytta med tjejer, men det ska du inte.
Jag tror att det har varit en större fördel än en nackdel i mitt liv. Jag har vunnit mark på mina ögonfransar.
Ja, det är bra. Ja, härligt. Johan Dykhoff, favorit nordamerikan som har spelat svensk fotboll. Ja, men det kan väl jag börja med då. Om vi ska ta en klassiker så är det väl Hammarbys Billy Schuller som kom som en frälsare men lämnade som en icke-frälsare, får vi säga. Nej, men jag måste säga ändå favorit nordamerikan får man säga Charlie Davis i Hammarby 2000. Var ju jäkligt bra. Och jag gjorde en intervju med honom här i förra säsongen i vintras tror jag. Och han är ju en väldigt väldigt trevlig, väldigt utåtriktad person. Har ju varit med om extremt mycket, den här dödskraschen som han var med om. Han har vunnit över cancern och är numera kommentator på amerikansk tv-station. Så att jag tycker att han är... Jag kommer ihåg när han var i Hammarby också under Tony Gustafsson. Han var väldigt verbal och var en stor profil i allsvenskan och en väldigt bra fotbollsspelare. Så att jag får säga Charlie Davis.
Jag drar en total blank här. jag kommer inte på någon överhuvudtaget. Jag har en känsla av att det har varit en del fler amerikaner och kanadensare till och med.
Ali Gerba i Giffarna och i Göteborg. Sköt som en hästsparka, men så mycket mer gjorde han inte med. Ej att blanda ihop med Bala Garba.
Nej, men jag väljer honom då, tack.
Halligare bara, ja, tack för det. Ja. Sen har vi från Bob, at Bob 11433 på Twitter. Topp 3 favoriter i Sverige, samt de 3 sämsta. Vill du börja eller ska jag börja?
Börja du.
Ja, men jag gillar ju Malmös arena. Vad heter det nu igen? Swedbank stadion i Malmö. Den heter inte så längre, men när den hette Swedbank stadion så var det fantastisk stämning. Det var, det är fortfarande magi när de, vad heter det, Himmelsblå sätter igång hymnen där som jag älskar. Så att jag får säga, vad heter det, ja, men mina upplevelser på Swedbank stadion har ju varit väldigt bra. Sen tycker jag Tele 2 också tillhör en av de bättre, framförallt när Hammarby spelar, då är det ju grym stämning. Och ja, det är väl samma sak när Djurgården spelar egentligen, kanske inte lika bra stämning, men under derbyna så gör de ju sitt till. Så att det är väl de två. Den tredje, det går ju inte att säga Friends, den är väl nästan på den sämsta skaran, men ja, men Guldfågeln har väl något lite.
Ja, precis, den har man ju aldrig dock sett. Jag har bara sett den en gång i sitt rätta, ja, det var när AIK vann guld där, för att ja, det var så himla mycket folk. Men den har ju en potential som är oerhörd, skulle man ju kunna säga. Alltså rent potentiellt så är Guldfrågan en väldigt bra arena. Jag håller med dig om att Malmö FFs liksom ljudkuliss blir ju fantastisk.
Eleda stadion heter den nu mera, inte lika fint namn. Nej, kanske, men
jag vill slänga in ytterligare en arena här utan att göra någon ranking då. Ja. Jag är svag för hur det ser ut när man är hos Falkenberg nu för tiden. Jag tycker den är extremt estetiskt tilltalande. Den har ju inga kortsidor att tala om, men den är de två stora liksom. De två stora läktarna är väldigt fina, byggda i mycket trä, och den är väldigt charmig på steget sätt. Och sen har jag fortfarande en soft spot för Stadsparksvallen i Jönköping. Det är ju inte en allsvensk arena, men dels på grund av utsikten.
Nej, det var ju favoritarena i Sverige.
Den ligger där uppe på väldigt fint på en kulle, och dels för att den fortfarande har en dålig sida där det alltid är sand, och det är charmigt att den fortfarande har det.
Ja, och sen sämst då, men Friends Arena får man säga är ju, den lever upp för sällan för att vara en nationalarena, och sen är det ju, akustiken är ju ganska dålig där. Ja. Det är ju ingenting mot, man kan liksom lasta AIK-fansen för, de är ju, ja, gör ju sitt till och gör bra, men,
nej,
den
men det är inte en arena just, för ett allsvenskt lag som det är just nu, så är det.
Nej, precis, och sen är det också så här att man byggde liksom Friends Arena som blev nationalarena, så bygger man Tele 2, att det är så stor skillnad på dem, det är det som är så konstigt.
Ja, Tele 2 känns som en mycket mer känns mycket mer fotbollsanpassad,
funktionell, ja, precis. Ja, sen har vi vad heter det, många roliga frågor här. Kristoffer Noveskär, Kanidja, bo eller bä? Det finns bara ett svar. Han är fantastisk, Kanidja.
Ja, jag älskar honom också.
En gammal favorit från VM-krönikan 90, så att det finns ju inget. Fredde Karlsson på Twitter tipsar om en annons på Blocket. Det är någonting för dig, Disco, skriver han. Nockokyl för 3000 spänn finns att hämta i Kristinehamn. Kategori kyl och frys. Det var så jävla kul.
Ja. Ja, det är bara att sätta sig i bilen.
Ja, ja, precis. Fick du någon fisk, undrar Per at Kivijärvi. Ja, det har vi gått igenom, det fick jag ju inte. Ett Don Fredrik, vilka andra fotbollspoddar lyssnar ni själva på? Eller brukar lyssna på Offsides podcast, Della Sport såklart. Även om det är, jag vet inte, det är ingen fotbollspodd, men Jonathan Unge är ju fantastisk. Han är ju världens roligaste man, och han skrev ju en härlig krönika som ingen fattat att det var, verkade vara satir. Jag såg var det Aftonbladets Karin Pettersson som trodde att han menade allvar när han skrev den där krönikan om skåningar som betedde sig illa mot Stockholm.
Nej, det var väl Uvell eller någon på Twitter. Bra. Det var någon annan som missförstod det fullständigt. Ja, det var väldigt roligt i alla fall.
Ja, det var fantastiskt. Men Della Sport då, om man får säga att det är ingen fotbollspod, men sen lyssnar på Offside och sen lite Toto Balotto ibland.
Jag lyssnar alltjämt inte på några fotbollspoddar överhuvudtaget faktiskt. Det händer väl någon gång då och då med något avsnitt när man är intresserad av ett speciellt ämne, men jag har ingen som jag prenumererar på faktiskt.
Robin Karlsson, Robin K, 1983. Sämsta, mest komiska domslut ni sett?
Det blir så tråkigt, för att jag hämtar ju bara då olika orättvisor från mitt eländiga Newcastle-liv. Så att det räcker väl så. Jag behöver inte bara gå in på det. Man kan hitta sammandraget från matchen mellan Nottingham och Newcastle säsongen 2017-18 i Championship och vad som händer i den matchen. Så kan man se ett sammandrag.
Ja, men det måste ju finnas något i Allsvenskan också. Den här... Ja, jag vet inte.
Ja, men det är väl så fall den här, antingen den här Andreas Johansson-filmningen mot AIK, eller
exakt,
det här stört svandyket när Bayern mötte Dalkurd borta. Men det försvann ju eftersom Smail Suljevic skallade Imad Khalili efter matchen.
Och
på parkeringen. Det var ett bra sätt att avleda.
Erkänner, jag vill lyssna på det här. Smajl Sulevic erkänner att han har skallat Imad Khalili. Imad Khalili bekräftar under rättegången att han blir skallad. Men Smajl frikänns. Hur är det möjligt? Det måste vara helt sinnessjukt.
Ja.
Ja, nej. Vilken tränare tjänar mest i Allsvenskan och vad tjänar han? Ja, jag tror att Rickard Norling tjänar mest. Han måste ju tjäna säkert en, ja, ska jag gissa på en kvalificerad gissning, 2-3 millar per år i alla fall.
Ja, ja, det där kan du bättre än jag.
Ja. Vilken tränare kommer få spark i när seriespelet drar igång efter coronauppehållet? Jag förstår inte frågan. Alltså vilken tränare, vi säger, vilken tränare kommer få sparken? Vem blir först att få sparken i år, säger vi då?
Ja, antingen om han får sparken eller lämnar själv. Men jag tror inte att Ian Birchnell är kvar speciellt länge i Östersund.
Nej. Jag tror vem skulle det kunna vara? Svårt ändå. Jimmy Tillin kommer inte att sparka. Nej, jag tror inte det blir jag är tråkig och säger Birchnell också då.
Med det sagt så får vi be er ladda era frågebatterier till nästa vecka också, för vi kommer behöva dem då. Jag gissar att hur positiv och optimistisk disco än är om att Champions League-finalen kan spelas nästa helg, så är det inte så himla aktuellt då heller, utan vi återvänder från karantänen nästa tisdag.
Ja, det gör vi. Jag skulle vilja utnämna de här frågorna till den absolut bästa frågestunden under vårt 53-åriga...
Under vår livstid.
Ja, under vår livstid. Det får bli
53-åriga livstid. Hur gammal är du?
53-avsnittiga livstid.
Du är som Quagmire i Family Guy när det kommer fram att han är över 100 år efter halva serien.
Ja, jag tror det var ju bra att du tog det ett exempel så du inte tog något annat exempel. Ja, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.